God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrkan med Håkan Sundliden, del 43.
Välkomna till Andreaskapellet denna tisdag då vi ska göra färdigt apostlärningarna 17. Paulus tal på Areopagen och så en bit in på 18 kapitlet också. Men vi ska börja med att be. Herre, vi tackar dig för den här stunden som vi nu har framför oss. Tack för att vi kan slå upp ditt ord och läsa det där svart på vitt. Vittnesbördet om dig och om vad du gjorde genom de första kristna. Herre, vi tackar dig för Paulus och hans medarbetare och för de resor som är återgivna här. Allt det de fick vara med om och framförallt för att du verkade så att ditt rike spred sig på det sättet. Vi ber att det ska få sprida sig också i våra dagar. Tack för att det går fram starkare än någonsin tidigare i historien över hela vår värld just nu. Men låt det få komma också till vårt land. Låt det få bli en besökelsetid ännu en gång i vårt land. Vi ber särskilt om det med tanke på människor som inte har hört talas om dig. Den unga generationen som ännu inte har smakat och sett att du är god. Herre, låt den här stunden också få vara en stund när vi ser dina möjligheter att verka ibland oss. Och vad det betyder att vi är dina redskap i vår tid. Herre, vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Amen. Jag tror att vi har läst till och med vers 31. Alltså Apostlagärningarna 17:31. Och det är ju då Paulus tal på Areopagen från vers 22 till och med 31. Och vi har nog inte göra färdigt det. Däremot så kommer jag ihåg att vi gick igenom, måste väl ha varit förra tisdagen där, om epikurierna och stoikerna. De som omtalade där i vers 18. Paulus, han förde ju samtal med de här epikurierna och stoikerna varje dag, står det. Medan han var i Aten och väntade på sina medarbetare att de skulle komma efter. Han hade ju fått fly till Aten. Fly och fly, det var väl inte bara en flykt, utan det var ju säkert en mening att han skulle komma dit också. Som vi ska se här när vi avslutar det 17 kapitlet. Och de här epikurierna och stoikerna och för all del även andra riktningar, de var ju inte främmande för Gud. Även om epikurierna inte hade någon... stoikerna var det väl som inte hade någon tro alls på Gud. Epikurierna hade en tro på Gud, men de tänkte inte att Gud skulle vara särskilt verksam. Så att mycket av det som de stod för, det är ju sånt som gäller i våra dagar också. Man kan diskutera Gud och man kan diskutera på vilket sätt vi ska få kontakt med Gud och så vidare. Men det har ju ganska liten betydelse så länge det är olika åsikter bara som bryts fram och tillbaka. Epikurierna och stoikerna, de hade sina metoder. Humanisterna har sina metoder och så vidare. Men det Paulus predikar, det är någonting helt annorlunda. För Paulus, han argumenterar inte på samma sätt som epikurier eller stoiker eller humanister. Som om hans, alltså evangeliet, vore en metod bland andra metoder. Utan han talar om vad Gud har gjort för oss. Han talar om Guds metod. Och det är någonting helt annat. Och det är ju väldeliga anspråk. Det inser jag också naturligtvis. Att plötsligt komma och tala om att Gud har sin egen metod för att återlösa världen. Men det ställer ju sanningsfrågan på sin spets. Har Gud uppenbarat sig för oss? Har Gud verkat genom Jesus Kristus? Har Gud sina metoder? Ja, menar Paulus. Jag tror vi hade läst åtminstone fram till vers 30, eller gått igenom så att säga, till och med vers 30. Och då hade vi kommit fram till att Gud så långt har haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han människor att de alla och överallt ska omvända sig. Alltså Guds metod har ju varit en, vi ska se alldeles strax här, lite mera på Guds metod. Men Guds metod är ju att, eftersom ingen människa är pålitlig eller rättfärdig eller kan åstadkomma det som krävs för att återställa den fallna skapelsen, så måste alltså Gud själv gripa in. Och Gud själv har då blivit människa, och det som han har gjort genom Jesus Kristus, det gör han för alla människor. Alla människor är så att säga intagna i Jesus Kristus. Så att när Jesus Kristus dör på Golgata kors, då är det som om hela mänskligheten, hela den fallna skapelsen, får sin avslutning i Jesu död på Golgata kors. Så att det är inte bara en människa, inte ens bara en messias som dör på Golgata kors, utan det är hela mänskligheten. Döden är avslutningen helt enkelt på allt mänskligt liv och på allt skapelseliv överhuvudtaget. Och så blir han begraven, nedstigen till dödsriket, men så uppväcks han på tredje dagen. Och i uppståndelsen så uppstår Kristus såsom den försonade människan. Han har med sig att alla människor som uppstår tillsammans med honom, för när Kristus uppstår, då uppstår ju alla människor med honom. Bildligt talat kan jag väl sträcka mig till att säga. Men ändå bokstavligt i den meningen att det är ju en andlig realitet. Även om vi inte har gått igenom det, även om det här inte har förverkligats i våra kroppar eller i skapelsen i stort, så har det ändå principiellt skett. I andlig mening så har det skett. Och nu är det det som verkar. Och nu ska evangeliet förkunnas. Så evangeliet är att man berättar för andra människor, vittnar om vad Gud har gjort för alla människor. Så när vi berättar för andra människor om Kristus, så är det inte någon sorts argumentation som vi ska driva. Det är inte på denna världens vis som vi argumenterar. Utan vi förmedlar något helt annat. Det är ett nytt liv vi talar om. Ett liv där vi bejakar det som Gud har gjort genom Jesus Kristus. Där vi ber honom att utöva herraväldet ibland oss. Det är det nya. Det är ett helt nytt liv. Om man kan säga att Gud genom Jesus Kristus är herravälde bland oss. Att Guds ord, vittnesbördet om Jesus och det han har gjort, det är själva normen i vårt liv. Det han har gjort är grundvalen för oss. Vår livssituation är annorlunda jämfört med alla de som ännu inte har lärt känna Jesus Kristus. Så det nya livet är det som Paulus vittnar om och som han vill förmedla. Och i och med att han förmedlar det och lyckas bli förstådd, och människor förstår vad han säger, så är ju okunnighetens tider förbi. Då är de slut. Då har man ju plötsligt fått veta, och i bästa fall också inte bara hört utan tagit emot det som Gud har gjort. Och därmed så är okunnighetens tider slut. Och det här bjuder nu Gud genom evangelieförkunnelse, bjuder han ut åt alla människor. Alla människor utan undantag. Och på den vägen är det så att säga. Gud har ju haft tålamod med mänskligheten fram till det att evangeliet blir synligt. Tills dess att det blir tydligt och begripligt för alla människor. Det finns flera stycken. Jag har skrivit upp några bibelställen. Jag måste nog titta på det, för jag är lite nyfiken här, för jag har inte sett själv. Men i Romarbrevet 3:25. Just där står det om hur Gud har genom Kristi blod ställt fram honom som en nådastol. Alltså nådastolen var ju locket på arken som stod i det allra heligaste. Det var ju förbindelselänken mellan det mänskliga och det gudomliga. Svarar liksom mot vårt altare. Han har ställt fram Kristi blod på vårt altare att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet. Eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. Men i den tid som nu är, så ville han visa sin rättfärdighet. Att han själv är rättfärdig, det vill säga han utkräver blodet av sig själv, av Jesus Kristus. Då visar han att han är rättfärdig. Han förlåter inte bara sådär, vet ni, att han viftar bort det, utan han, det finns ett pris här att betala. Och han inte bara betalar det, visar att han är rättfärdig, utan han dessutom förklarar alla andra för rättfärdiga som vill ta emot hans rättfärdighet. Så det är ju något fantastiskt. Men det, man ska komma ihåg, tycker jag, att det här med att okunnighetens tider är slut. Och den kunskap vi får, det är alltså att Gud är rättfärdig, men också att Gud ger sin rättfärdighet, Kristi rättfärdighet, till var och en som sätter sin tillit till Gud själv. Det kostade inte Gud någonting att skapa skapelsen. Gud skapade hela skapelsen. Han skapade himlarna och jorden och allt vad som är på jorden. Han skapade vattnet och alla havets fiskar och allt vad som rör sig i vattnen. Han skapade djuren, han skapade människan. Det kostade dem ingenting, det var bara roligt. Men när han skulle försona dig med sig själv, då fick han betala ett pris. Du är mer värd för honom på det sättet än någonting annat. Herren har gett sitt liv för att du ska bli återupprättad i relationen till honom. Det kan vara värt att tänka på att du är mer värd än hela skapelsen tillsammans. Du har kostat Gud mycket mer än hela skapelsen tillsammans gjorde. Jesus säger det också, vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Själen, du som enskild människa, är mer värd än hela världen, mer värd än skapelsen. Gud har betalat ett pris för att du skulle få del av hans rättfärdighet. Ja, det är det här som Paulus predikar. Och det är det här som de ska få kunskap om. Vittnesbördet ska ge den här kunskapen till människorna. Och i samma stund som de begriper detta så är det omvändelsens stund. Det står här i 30:e versen att de alla, alltså var och en, varje människa som hör det här, ska omvända sig. Han befaller att de människorna överallt ska omvända sig. Ty, vers 31, han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man, alltså genom Jesus Kristus, som han har bestämt till det. Sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Det där är lite dubbelt, tycker jag, därför att genom att uppväcka Jesus Kristus från de döda så erbjuds alla människor tron å ena sidan. Och sen å andra sidan så behöver de ju få veta det för att det ska bli till glädje och välsignelse. Och det är här som kyrkans uppdrag kommer in, nämligen att vi ska berätta. De som har kommit till tro ska berätta för de som ännu inte har kommit till tro om vad Gud har gjort. Det står också så här i Matteus 24:14. Som handlar om den yttersta tiden och vad som ska hända då. Det står om stridslarm och rykten om krig och att människor ska bli skrämda och hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Den andra måste väl vara våran plats då. Vi hörde om en jordbävning här i södra Sverige nu på morgonen. En kraftig sån också. Och sen så står det om förföljelser och sen står det i vers 14. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Så när Paulus säger som han säger här på Areopagen, så har han det nog ifrån Jesus själv. För Jesus har sagt att vittnesbördet ska gå ut till alla folk och sen ska slutet komma. Det om det, ja. Det här med att det är en huvudtanke som jag hoppas att ni får med er. För det behöver finnas med i Även om vi inte fördjupar oss i den, så behöver det finnas med det som jag sa, som jag nu säger igen, att den första människan, det är ju Adam. Adam är ju människa på hebreiska. Han representerar så att säga den första människan. Och alla människor som Paulus har talat om det har ju sitt ursprung i denna enda människa. Och sen kommer då hela mänskligheten genom alla tider på alla platser. Och så avslutas, det här är den bibliska tanken, så avslutas mänskligheten med den sista människan. Och den sista människan, det är Jesus Kristus. Han är den som representerar fullheten. Så det är därför som jag säger att när han dör, så dör han som den sista människan. Han blir död och begraven. Det blir ett avslut för hela mänskligheten. Och det är därför som Paulus kan säga, vi ska se på det sedan när vi kommer till Korintierbrevet om jag minns rätt. Han kan säga att en har dött för alla, alltså har de alla dött. Och han kan säga också på ett annat ställe att så ska vi se på oss själva. Vi är korsfästa tillsammans med Kristus. Och den här tanken, den finns särskilt två huvudbibelställen som jag tänker på. Jag ska visa er det åtminstone. I Romarbrevet 5, vers 12 till och med, ja, kapitlet ut egentligen. Där är en dominerande tanke. Och jag tror att det är viktigt att förstå den här huvudtanken också på det sättet att många enskilda kristna, de tänker så här att att Gud kunde göra någonting för mig. Tänk om Gud ville handla med mig och inte bara med alla andra och så vidare. Men då glömmer du bort att Gud har redan handlat med dig. Gud frälsar så att säga inte varje människa individuellt. Det är inte så att Kristus måste ge sitt liv för dig. Och sen måste han ge sitt liv en gång till för dig och en tredje gång för en tredje människan. Utan Gud har handlat med dig en gång för alla genom Jesus Kristus. Så helgelsen har ägt rum. Du är tecknad med korsets tecken. Allt det som hör till den kötsliga naturen, allting som är bundenhet, som är svagheter, sårigheter, tillkortakommanden, överträdelser, allt sånt där är redan korsmärkt. Och i princip så ligger allt det där redan bakom dig. Därför att nu har Kristus kommit som den uppståndne. Och det är ju det andra så att säga. Om det första är att han representerar hela den fallna mänskligheten, hela mänskligheten. Och följer denna mänsklighet till död och begravning. Så är ju uppståndelsen det andra. Uppståndelsen är också till för alla människor. Alla människor har principiellt uppstått. Alla människor kommer att uppstå. Både de som är så att säga rättfärdiggjorda genom Kristus och de som inte är det. Så allt mänskligt liv fortsätter efter döden enligt bibliskt sätt att se det. Och där kallas då Kristus för den nya människan eller för den andra människan efter sin uppståndelse. Och du och jag, vi är ju också intagna i Jesu Kristi uppståndelse. Det var inte bara så att vi togs in i hans död. Vi togs in i hans uppståndelse också. Så när vi döptes så blev vi döda och begravna. Men vi uppstod också till nytt liv. Det nya livet är gemenskap med Gud. Och det är det livet som du och jag lever nu. Vi har ett nytt liv. Och vi har tagit emot ett nytt liv. Och detta nya liv är det himmelska livet. Det är saligheten som vi blivit delaktiga av redan här på jorden. Det är den andra människan. Och så kallas Jesus Kristus i Hebreerbrevet för den förstfödde. Ja, han är den förstfödde. Men du och jag, vi är de som kommer som nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alla som upptäcker vad Jesus Kristus har gjort för sig får sina liv förvandlade. Därför det är så revolutionerande. Det är så kraftfullt evangeliet att när vi förstår någonting av det här så förändras våra liv. Vi föds på nytt. Om ni tittar nu i Romarbrevet 5. Så står det där i vers 12. Genom en enda människa alltså Adam då va, kom synden in i världen och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor eftersom alla har syndat. Och sen förklarar han i vers 13 och följande, och återkommer till det längre ner i kapitlet, om att lagen och de 10 budorden här, det gör ju ingen skillnad. Men även om inte Moses hade fått lagen, så hade ju fortfarande synden och döden varit allenarådande hos oss människor. Det lagen gör, det är att den upplyser oss om vårt tillstånd. Men det, lagen har en parentetisk uppgift. Sen kommer han till vers 15. Där skriver han, ty om, ja jag kan läsa från början då, dock är det inte med nåden som är syndafallet. Ty om de många har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd. Jag har ju folkbibeln, och där har de skrivit ut en liten stjärna när det står många. Ty om de många har dött, och så vidare. Det många betyder ju på hebreiska alla. Så egentligen skulle man ha alla, tycker jag, i översättningen. Men nu är det så att det står många. De många har dött. Men i hebreiskt tänkande så är, om man tar alla, då är det också många. Väldigt många. Så det är samma, det är inte samma ord, men tanken är densamma. Vi har det också i Matteus 20:28 står det här. Jag ska se vad läsa det också. Så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det är alltså alla. Den där tanken finns också i Jesaja 53:12. Men det är ju precis samma sak som jag säger. Att han som är den sista människan, han representerar hela mänskligheten. Han representerar alla i sin död och begravning. De är många, allihopa. Och på samma sätt som alla har dött genom Jesus, genom Adam då, och genom Jesus Kristus också, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödats till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd och uppståndelsen från de döda. Jag tror inte vi ska fördjupa oss i det här just nu, men vers 18 och 19 kanske också. Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Det här brukar jag tänka på ibland när jag hamnar i samtal om det här med den dubbla utgången. Och om människor kommer att gå förlorade och komma till helvetet, eller hur man nu vill uttrycka det. Då brukar jag tänka så här. Ja, det är möjligt, men det är inte alls nödvändigt. Därför att Kristus har gett sitt liv för alla människor. Och alla människor är försonade med Gud genom Jesus Kristus. Ingen enda människa behöver gå förlorad. Nu finns det de som drar den slutsatsen, alltså tänker jag på kristna bibellärare, som drar den slutsatsen att ja, då kan vi väl nog ändå tro och hoppas att det ordnar sig för alla på slutet. Och så det ena ger ju det andra, och så kommer man dit här, ja men alla blir frälsta till sist. Ja men då spelar det ju inte någon roll med förkunnelsen heller då. Alltså det blir inte riktigt bra va. Och dessutom så är det obibliskt, därför att i Bibeln så ser vi ju, och det vet vi ju också utifrån våra egna erfarenheter, att det finns människor som inte vill ha med Gud att göra. Som inte vill ta emot Jesus Kristus som sin Herre. Jag kan inte begripa hur man kan förstå någonting utav evangeliet och ändå tacka nej till det. Men uppenbarligen är det ju så. Och kanske är det då så i slutändan att Gud älskar oss så mycket, eller respekterar oss så mycket, så att han till och med tillåter det, så att säga. Nåja, det där visar sig väl hur det kommer att bli i slutändan. Men det är viktigt att ha klart för sig att alla människor är försonade genom Jesus Kristus. Ingen behöver gå förlorad. Det är viktigt att förstå att evangeliet ska predikas för alla människor. Vittnesbördet ska bäras ut till alla folk. Det är också viktigt att förstå att Gud befaller alla människor att omvända sig och sätta sig i förbindelse med honom genom Jesus, genom tron på Jesus Kristus. Och det är vad Paulus predikar också. Läste vi vers 19? Ja, det gjorde vi, va? Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så ska också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Men du har det också i första Korintsebrevet. Den vill jag gärna att vi ska få med. Första Korintsebrevet 15. Första Korintsebrevet 15 är ju skrivet innan Romarbrevet, så vi kanske i den meningen skulle ha läst det här först. Och där har du ett helt kapitel som handlar om Kristi uppståndelse från de döda. Och från vers 12 så handlar det om de dödas uppståndelse i allmänhet. Och så står det i vers 22. Liksom i Adam alla dör, och det är ju ingen som behöver tvivla på, så skall också i Kristus alla göras levande. Alltså uppståndelsen, livet efter döden. Och sedan så vill jag inte fördjupa mig i det där, men däremot att du lägger märke till uttrycken i vers 45 och 47. Där har du de uttrycken som jag har försökt använda här nu också. Den första människan, Adam. Och så står det, den siste Adam blir en livgivande ande. Det är ju Jesus Kristus som blir en livgivande ande, som efter sin uppståndelse utgjuter sin ande och ger liv till människor. Och så står det i vers 47, den första människan var av jord och jordisk, den andra människan kommer från himlen. Så lägg märke till uttrycken, den första människan, den sista människan, Jesus, död och begraven, uppstånden, då kommer den andra människan, den andliga människan. Det är därför som du och jag föds på nytt när Jesus kommer in i oss. Då blir vi den andra människan. Då blir vi delaktiga, då börjar det eviga livet. Den himmelska tillvaron börjar här och nu. Detta är evigt liv, att de har lärt känna dig, den enda sanna guden och den du har sänt. Johannes 17:3. Så just de uttrycken kan vara bra att komma ihåg i den ordningen. Därför att de där blandas lite grann ibland. Och då blandas ju tankegångarna också. Så blir det lite virrigt. Vi kommer som sagt att möta det här när vi går igenom första Korintsebrevet. Om när det nu blir. Det blir vi kanske nästa höst. Och när vi går igenom Romarbrevet. Men jag ville ha med de utvikningar, därför att det är det här som Paulus predikar på Areopagen. När han kommer nu till slutet här, vers 30 och 31. Så säger han det, att alla människor ska höra det här. Och alla ska omvända sig. De ska erbjudas tron, står det i slutet på vers 31. Och så talar han om uppståndelsen från de döda. När de hörde Paulus vers 32 tala om uppståndelsen från de döda, då började några håna honom och så vidare. Men det här är i alla fall det innehållet, så att säga, i den här predikan. Han redogör för Guds metod. Du kan sätta in det här som jag har gått igenom nu i samtalet med epikurierna och stoikerna. Där man talar om att man ska ha en livsstil och att man ska vara dygdig. Och det får man göra och det får man inte göra. Eller som många tänker idag. Det är ju två helt olika koncept. Det är ju som dag och natt, två olika världar. Och därför så är det så viktigt att vi vågar tala öppet om Guds metoder och om Guds rike. Och hur Gud kommer till oss. Och hur han är ibland oss. Och hur han verkar ibland oss. När uppståndelsens liv kommer, ja, då avbröt de honom. Då kunde de inte följa med längre, och det kan jag begripa. Det är lite märkligt att se i de andra talen som finns här tidigare. Därför att både i det fjärde kapitlet, vi kan titta på det också, Apostlagärningarna 4. Så blir de som predikar. I Apostlagärningarna 4 så är det väl Petrus som predikar. De blir avbrutna just på den här punkten. Ni ser i kapitel 4, vers 1. Medan Petrus och Johannes talade till folket kom prästerna, tempelvaktens ledare och saddukeerna emot dem, upprörda över att de undervisade folket och i Jesus predikade uppståndelsen från de döda. Det var det som gjorde dem upprörda. Titta också i, och som gjorde att de blev anhållna i det fallet. I femte kapitlet på samma sätt, vers 32. Nej, förlåt, 33. I vers 33 står det: när rådsmedlemmarna hörde detta blev de ursinniga och ville döda dem, alltså apostlarna. Och varför det då? När de hörde detta, vad var de hörde? Jo, vers 31. Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare. Alltså uppståndelsen från de döda. Och att Jesus har makten, att han är Herren. Där skar det sig. Sjunde kapitlet är när Stefanus talar. Där ser man i 54 versen. När de hörde detta blev de ursinniga och skar tänder mot Stefanus och så vidare. Vad var det de hörde för något? De hörde hur de i vers 52 hade dödat den rättfärdige som skulle komma. Där står det inte direkt om uppståndelsen, men det är samma punkt så att säga. Och i vers 56 så säger han ju: jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Så det är också där på den punkten. Tionde kapitlet till sist. Där står det i vers 44, ja, där blir de avbrutna av den helige ande, men i alla fall avbrutna. Medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. Och vad var det de hörde då? Ja, i vers 40. Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig inför allt folket och så vidare. Jag kan förstå om det finns många präster och pastorer också för den delen i vår tid som vill kompromissa med talet om uppståndelsen från de döda. Jag kan förstå om man i griftetalen och på begravningarna lägger väldigt stor tonvikt vid det terapeutiska och vid det tröstande och att Gud är med oss. Men man borde tala om uppståndelsen från de döda. Tycker ni inte det? Man borde förmedla det hopp som är det kristna hoppet. Nu är det kanske inte platsen att hålla några längre predikningar på, för det är ju en speciell situation. Men man kan inte kompromissa bort det som är det kristna hoppet. Sen är det väl tyvärr så att många tycker att det är irrationellt och ovetenskapligt och obegripligt att någon kan uppstå från de döda. Men och det är väl förvisso på det sättet om man ser det ur mänsklig synpunkt, men det är ju faktiskt vad evangeliet handlar om. Så att det kan man inte vara utan. Vi ska se här nu också på resultatet. Jag kanske ska säga det innan vi tar resultatet här i vers 33-34. Kanske säga det att jag tror jag sa att det var Michael Green förra tisdagen som hade skrivit i kommentaren om apostlagärningarna, men jag tror att det är John Stott, så det kanske spelar mindre roll. Men där i den kommentaren så menar han att, för det har ju varit lite ifrågasatt den här predikan, eftersom den innehåller relativt lite om lite av det gammaltestamentliga, det bibliska materialet. Det innehåller inte så mycket om Messias förväntningar eller om Jesu Kristi korsdöd och försoningen och sådana saker. Utan det är ju väldigt mycket på skapelsens plan. Att, att alla människor härstammar ifrån Gud och så vidare. Och han citerar några grekiska skalder. Och de är med i de här epikurierna och stoikerna. Och de förstår allting fram till den där punkten då. När de inser att det handlar om vad Gud har gjort för oss. Då är de inte med längre. Men man har alltså varit lite ifrågasättande om det där verkligen är en paulinsk predikan. Men jag tror att man ska förstå situationen. Att det Paulus gör här, det är att han talar till grekerna. Han talar inte till judar. Han talar till människor som hade liten eller kanske till och med ingen kunskap om Gamla testamentet. Som inte hade några messias förväntningar. Utan de var ju filosofer, eller åtminstone amatörfilosofer, många av de här. Ja, en del var ju riktiga filosofer också. Men de var vana att tänka filosofiskt och logiskt och så vidare. Så jag tror man ska se det som så att Paulus talar med västerlänningar. Han talar med människor som inte har någon tro på Gud. Och då blir det ju intressant. Särskilt intressant för oss. Ja, för det första så blir det ju intressant därför att det som händer här enligt Lukas. Det är ju att detta är ju Paulus sätt att göra upp med hedendomen och den grekiska mytologin. Vi har tidigare när vi gick igenom, särskilt när vi gick igenom Galaterbrevet, men för all del även i Apostlagärningarna, sett hur Paulus gång efter annan får göra upp med den judiska traditionen. Han drar en gräns med den judiska traditionen. Han presenterar Jesus Kristus, den historiska Jesus, som Guds messias och som den som har fullbordat skrifterna. Här drar han upp gränsen. Eller positionsbestämmer sig i förhållande till hedendomen. Så Paulus har gjort upp också med den västliga världen. Han har gjort upp med människor som är som du och jag. Och som föds in i ett västerländskt tänkande. Några saker som man kan lära sig som predikant här. Det är tre saker framför allt som vi ska nämna. Jag säger det förresten innan, att situationen här på Areopagen påminner ju mycket om vår tid. Inte bara att vi tänker som epikurierna och stoikerna, utan också det här som fanns hos epikurierna, en sorts utbredd likgiltighet. Alltså vi kan ju predika och vi kan ju ta i så vi blir blåa i ansiktet, men människor bryr sig inte. Man tycker inte det är intressant, helt enkelt, vanligt folk på gatan. Det ligger liksom så helt vid sidan om. Och i vår tid så tror jag att det har att göra också med att människor i vår tid är inte, alltså man är trött på det här nischandet. Att man har sitt arbete, sen har man sin fritid och sina intressen, vad det nu kan vara för något. Och så har man det ena intresset och sen ska man umgås med barnen och barnbarnen, och sen så ska det vara så många timmar framför tv-apparaten, och sen så blir det, ja, kanske 2 timmar i veckan då som ska ägnas åt kyrkan eller åt den kristna tron. Det håller inte vare sig som kristen eller som ett trovärdigt vittnesbörd för hedningarna här ute på gatan att ha det på det sättet. Människor idag längtar efter en helhetssyn. Vi kan inte, som man gjorde på 1700-1800-talet, dissekera allting och analysera och komma ner i detaljerna och nischa oss på det sättet. Människor räcker inte till för den djupgående forskning som har bedrivits på 1900-talet. Man vill ha en helhetssyn, man vill ha en överblick. Man vill känna att man är insatt i ett större sammanhang. Att det finns en mening med livet, att det finns en början och att det finns ett slut. Precis som Paulus predikade här alltså. Han talade om den första människan. Han talade om den sista människan. Han talade om vad det innebär att Kristus, att Jesus är Messias i den meningen att Gud själv har kommit till oss. Och att det Gud har gjort genom Jesus Kristus, det har han gjort för vår skull. Och att det finns en ny start, att det finns en andra människa. Som inte bara är begränsad till det jordiska, utan som lever det himmelska livet på jorden redan här och nu. Det var vad han talade om. Alltså några saker som jag tror att vi behöver ha med i vår tid. För det första, man kan inte predika om Jesus Kristus bara, om man inte också predikar om Gud, Fadern. Därför att Jesus Kristus, han verkar under 3 års tid. Han är begränsad i sin kropp. Men man måste förstå att det Jesus Kristus gör, det är insatt i ett oändligt mycket större sammanhang än vad man först förstår när man bara läser evangelierna. Det som sker i evangelierna är ju insatt i Guds frälsningshistoria. Det som Gud har tänkt från första människan till sista människan. Gud handlar med hela mänskligheten genom Jesus Kristus. Det Jesus Kristus predikar och undervisar om, det är till inte bara för dem som lyssnade då, det är lika mycket aktuellt idag för de människor som lyssnar till evangeliet idag. Men vi måste ha med Guds rådslut. Guds, som det står på flera ställen, hemliga rådslut. Det som nu har uppenbarats genom evangeliets förkunnelse. Nej, vi kan inte bara predika om Jesus. Vi måste predika också om Gud och om Guds hemliga rådslut. För andra, vi kan inte predika om korset utan att samtidigt predika om skapelsen. Vi kan inte predika om korset och tala om att Jesus har dött på korset och att det betyder väldigt mycket för oss om vi inte också relaterar det till hela den fallna skapelsen. Om vi inte också relaterar det till Guds handlande genom historien. För talet om korset, det är inte en filosofisk spekulation. Det är inte så att korset hänger i luften någonstans. Det är nedslaget i den här jordiska myllan. Det är en historisk händelse som vi talar om. Han har handlat i historien. Han har handlat på så sätt att han har visat skapelsens slut, död och begraven. Och han har introducerat någonting helt nytt. Gudsriket har kommit genom evangeliets ord. Anden har utgjutits efter uppståndelsen från de döda. Så vi måste förstå att det inte bara är ett individualistiskt välsignande. Eller att nu kan jag få frid för jag har gjort så mycket fel i mitt liv. Men nu är jag förlåten. Det stannar inte vid det. Utan det är ett handlande med hela skapelsen. För det tredje. Vi kan knappast tala om frälsningen om vi inte har domen som bakgrund. Eller åtminstone evigheten som bakgrund. Vi är frälsta från ett meningslöst liv utan Gud och utan hopp i världen. Men vi är frälsta till vad då? Till ett meningsfullt liv med hopp, men med hopp om att Gud har kommit till oss och att vi är älskade i evigheten, att vi ska uppstå på samma sätt som Jesus Kristus. Det är ju det kristna hoppet. Det här kommer att äga rum efter döden, så kommer domen. Och även om det är många som tycker att det är ett hemskt ord, så tänker jag med glädje på domen, därför att det är den frikännande domen för oss. Det är ju den domen när vi ska bli befriade från syndakroppen. Det är frikännande som betyder att nu kommer jag inte att göra de här överträdelserna längre. Nu kommer jag inte att lida av de här sjukdomarna. Nu kommer jag inte att behöva leva i fruktan. Det är ju befriad från det. Det är vad domen innebär. En frikännande dom. En befrielse. Ett fullbordan utav allt det där som jag redan här i tiden längtar efter. Och det är för alla människor. Och det är ju naturligtvis dumt att förstå någonting utav det här och nonchalera det. Eller att säga att jag vill inte ha del utav det som Gud har gjort för mig genom Jesus Kristus. Jag vill leva kvar i okunnigheten och alla besvärligheterna. Och ändå så vet vi att det är möjligt att det kan vara på det sättet. Vi vet det inte bara utifrån Guds ord, utan vi vet det också utifrån mänskliga erfarenheter. Det är inte så lätt att släppa taget. Även om det är negativa saker som man borde släppa taget om, så kan det fortfarande vara så att man vet vad man har och man vet vad man kämpar med. Man vet vad man brottas med, och skulle jag släppa det, vad händer då? Så den kampen finns där både i tiden, och den avgörs först i evigheten. Nåja, det var de tre sakerna. Ingen Jesus utan Gudfadern, inget kors utan historien och skapelsen, ingen frälsning utan evighetsperspektivet och domen. Jag tror att reducerar man evangeliets förkunnelse på det här sättet, som många gånger har skett då, inte minst under 1900-talet, så att det till sist bara blir något personligt, något begränsat. Att vi har arbete, vi har fritid och så har vi lite kristendom. Alltså, det håller inte helt enkelt. Utan kristendomen slår igenom på livets alla områden. Det går igen, som sagt, på livets alla områden. Nåja, när de hade hört det här så står det då i vers 32 att några hånade honom. Men andra sa, ja, vi vill höra dig tala om detta en annan gång. Därmed lämnade Paulus dem. Men några män slöt sig till honom och kom till tro. Bland dem Dionysios, som var medlem av Areopagen. På Areopagen så fanns ju domare, ett domarsäte, det fanns politiska utskott, och han var tydligen en av dem där, Dionysios. Och så var det en kvinna som hette Damaris och så några till. Men det är två stycken som är omnämnda, och vi vet kanske inte riktigt varför just de två omnämnda där. De är inte omnämnda någon annanstans, men traditionen säger att Dionysios skulle ha blivit Atens första biskop. Alltså det skulle ha blivit till en församling här i alla fall. Om inte just den här dagen, så småningom. Och Dionysios var ledare för dem. Avslutningsvis, innan vi lämnar det här då med Aten, så de här kritikerna som säger att ja, men det här verkar inte vara någon paulinsk predikan, och det här är nog någonting som har tillfogats i efterhand eller så. Så tror jag också man ska ha klart för sig, förutom det jag sagt, att det var nog viktigt för Lukas trots allt att visa att Paulus har varit i Aten. Aten var den kulturella högborgen. Det var filosofernas födelsestad. Och där hade nu evangeliet predikats i denna viktiga stad. Och för andra, som jag sa, så levererar Paulus här kyrkans uppgörelse med hedendomen. Och det är på de här punkterna som jag sa. Det är Guds handlande med skapelsen i historien, och det handlar om evighetsperspektivet. Och det är väl den, man kan ju tänka sig då att det är på de punkterna som uppgörelsen kommer att ske, eller kan ske också i vår tid. Det ställs på sin spets. Okej, där så tror jag vi lämnar det 17 kapitlet. Och sen så står det då i det 18 kapitlet, i vers 1, att han lämnar Aten. Och så kommer han till Korint. Och nu vet jag inte om ni har kartan klar för er, men det som vi tänker oss, det som vi kallar för Grekland, om vi tänker oss samma område på den här tiden, så är det två stycken romerska provinser. Den norra heter Makedonien och den södra heter Akaja. Så det hette inte Grekland på den tiden, utan det hette Makedonien och det hette Akaja. Och nu befinner vi oss, nu har Paulus då rest genom Makedonien. Makedoniens huvudstad var Thessaloniki. Och så har han fått fly då från via Berea ner till Aten, kommit ner till Akaja. Och Korint är nu Akajas huvudstad. Och Korint är ju den stora staden jämfört med Aten. Om det bodde 5-10 000 i Aten, så bodde 200-250 000 i Korint. Och då är det som så att Korint ligger på ett näs. Så om du tänker dig Grekland så avslutas det, och så går det ut liksom, det ser ut som då som en halvö. Det är ett näs, jag vet inte hur brett det kan vara, någon kilometer kanske ner, och sen så kommer en större ö som heter Peloponnesos. Så Korint ligger i det näset som förbinder den Peloponnesos med fastlandet. Och det gör att Korint har faktiskt två hamnar. En hamn som går västerut och en hamn som går österut. Plus att via Ignatia, den stora vägen som förband Rom med Mellanöstern, gick också igenom Korint. Så Korint var på något sätt en oerhört viktig plats. Och massor med italienare flyttade till Korint. Korint har två stycken epoker. Först den grekiska perioden och sedan så kommer romarna 150 före Kristus och jämnar Korint i princip med marken. Men så bygger Julius Caesar som ungefär 40 år före Kristus så bygger han upp den här staden Korint. Och det blir en jättestad. Och här finns nu då massor med människor. Italienare nämnde jag, greker förstås, orientaler av olika slag. Och 27 före Kristus var det kejsar Augustus som gjorde staden till huvudstad i Achaia. Och här finns nu då en mängd olika kulturer blandade och religioner. Grekisk mytologi, romerska gudar, filosofier, judisk tro. Vi vet att det finns en synagoga där. Och så kommer då Paulus dit. Ett myller av liv, flärd och lyx. Men också stor arbetslöshet. Massor med sjömän som vistas där en kort stund. Många handelsresande igenom. Prostitutionen var utbredd. Det finns en term på grekiska som heter korintiatsestai. Att korintisera, och det är synonymt med prostitution och bordellverksamhet och sånt. Man räknar med att det fanns åtminstone 1000 prostituerade som var så att säga organiserade i Korint bara. De stora dominerande gudarna, Afrodite förstås. Afrodite är samma som Venus, det ena är grekiska, det andra är latin. Poseidon som på latin blir Neptunus. Och Apollon, han som var son till Zeus. Till den här staden kommer nu då Paulus. Och där i Korint, han kommer nu hit år, kanske andra delen av år 49 eller i början på år 50. Vi är inte alldeles säkra på det. 49 var ju mötet i Jerusalem. Och sen har han ju färdats den här långa vägen. Så det måste ju vara i slutet på 49. Eller som sagt möjligen i början på år 50. Jag ska strax förklara för er varför det är i början på år 50. Det här 18 kapitlet kan nu delas in i tre stycken delar. Och jag ser att Folkbibeln har delat in det i tre delar också. Först är när han kommer till och verkar i Korint. Vers 1 till och med 11. Det är den första biten. Och sen den andra biten, det är från vers 12 till och med 22 får man nog säga. Det är två bitar där i Folkbibeln. Och det handlar då om resan från Korint. Ja, dels är det här med Gallios domstol. Och sedan resan från Korint. Där står det förresten i vers 18 att han avseglade till Syrien i sällskap med Priskilla och Aquila sedan han i Kenkrea hade låtit raka sitt huvud. Kenkrea är alltså hamnstaden i Korint, den som vetter österut, eller hamnen. Och sen den tredje delen är ju då början på Paulus tredje missionsresa, vers 23 och kapitlet ut. Jag ser att klockan drar iväg, så att det var ju förärligt om man inte hinner med det här nu då, som jag hade tänkt. Jag hade tänkt att jag skulle hinna till och med elfte versen. Där i elfte versen så står det ju att han stannar i Korint i 1,5 år. Och det är under den tiden som han skriver första Thessalonikerbrevet. Så när vi kommer dit så ska vi göra avbrott och så ska vi ge oss på första Thessalonikerbrevet och se hur han har det i Korint. För det kan man se i första Thessalonikerbrevet. Där beskriver han hur han har det. Han beskriver hur han uppfattade när Silas och Timotheus kom. Ni ser i vers 5 så står det: när Silas och Timotheus kom ner från Makedonien. I första Thessalonikerbrevet så berättar han om detta. Ja, när Silas och Timotheus kom från Makedonien, då berättade de bla 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 bla. Så skriver han det här brevet på en gång. Så vi kommer att läsa det brevet i just den här situationen. Han har varit och gjort upp med atenarna på Areopagen. Och han har ett antal frågeställningar som har kommit till honom. Från församlingen Thessaloniki, från Silas och Timotheus. Och är det så att jag inte, jag kan nog lova det förresten att jag inte hinner med det här. Så får vi nog ta en timme till i alla fall då till apostlagärningarna 18, så att vi får det färdigt. Men där då, om vi tittar då på det första stycket här, alltså verserna 1 till och med 11. Så är det först vers 1 till och med 4, några inledande händelser. Sen vers 5 till och med 8, uppgörelse med judarna, jag vet inte vilken gång i ordningen. Och sen i vers 9 till och med 11 så får han en syn. Vi läser då 4 versar. Sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korint. Där träffade han en jude vid namn Aquila, född i Pontus, och hans hustru Priscilla. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade gett befallning om att alla judar skulle lämna Rom. Det skedde år 49. Till dessa båda kom nu Paulus, och då han hade samma yrke som dem stannade han hos dem och arbetade. De var nämligen tältmakare. Varje sabbat förde han samtal i synagogan och övertygade både judar och greker. Jag sa att det var år 49 den där Claudius, kejsar Claudius, utvisade judarna ifrån Rom. Och det vet vi därför att det finns en historieskrivare, en romersk sån som heter Svetonius. Jag vet inte om ni har talat om hans namn, jag tror jag nämnt honom förut. Så i utombibliska källor så berättas om den händelsen. Och det berättas att kejsar Claudius utvisade judarna ifrån Rom år 49. Och han skriver också orsaken till att de hade blivit utvisade. Det står nämligen att de ständigt ställde till oroligheter genom att det var våldsamma diskussioner om en viss Kristus, alltså Kristus. Så tydligen hade evangeliet kommit med sin kraft till Rom. Och där vet vi ju att redan från pingstdagen, apostlagärningarna, så var det folk från Rom. Så det har uppstått en församling i Rom som inte finns återberättat. Och där har det tydligen varit så oroligt då genom den här förkunnelsen. Eller om man vill uttrycka det mer positivt. Den här förkunnelsen har haft ett sånt kraftfull påverkan på romarna. Så att Claudius, han bestämmer sig för att visa ut judarna ifrån Rom. År 49. Aquila och Priscilla är två stycken av de här. Naturligtvis många, många andra också. Och de har kommit till Korint. Och det här måste då, de måste ha kommit år 49. Så var det med det. Det betyder också att vi har fått någonting som vi kan kalla för en absolut kronologi. När vi gör upp, och jag har ju sysslat med det en del här nu då, under våra bibelförklaringar. Så jag har försökt att få följa det här kronologiskt. Och då kan man pricka in årtalen ganska väl. Men så länge man bara använder bibliska uppgifter på årtalen så brukar man tala om en relativ kronologi. Men det här, och ännu mer när det omnämns om Gallio i vers 12. För Gallio vet vi exakt när han var landshövding. Den här uppgiften om Claudius och uppgiften om Gallio i vers 12, de är utom bibliska. Plus att de stämmer med de bibliska uppgifterna. Därför talar man om en absolut kronologi. Så det är de här händelserna som har hjälpt till att datera det som har skett innan i apostlagärningarna. Och när breven är skrivna och så vidare. Och då vet vi att den här Gallio var landshövding i Akaja från 1 juli år 50 till sista juni år 51. Alltså under den tiden hände det här. Under den tiden skrev Paulus Thessalonikerbrevet. Absolut kronologi. Underbart tycker jag att det finns sådana fasta punkter som man inte ur ett vetenskapligt perspektiv behöver ifrågasätta eller kritisera. Det är historisk berättelse vi har att göra med. Glöm aldrig bort det. Det är inte filosofi, det är inte spekulationer, det är inte livsåskådningar. Det är historiska berättelser vi sysslar med här. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över apostlagärningarna, och det var del 43. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet, och det här var en sändning från Värnamo församlingsnärradio. Programmet heter Bibeltimman. Härefter så kommer sändning ifrån Missionskyrkan och Radio MF.